Han gick med i Sverigedemokraterna redan 2002. När partiet kom in i riksdagen 2010 blev han pressekreterare och sedan 2021 är han Sverigedemokraternas stabschef. Han har varit Jimmy Åkessons närmaste man under många år och tillhör partiets kärna. Nu ska han se till att partiet tar plats i Sveriges nästa regering. I studion med Tore Hammar är Sverigedemokraternas stabschef Linus Bylund.
Linus Bylund, välkommen.
Tack så mycket.
Stabschef.
Yes.
Partistrateg.
Nej, det är ingen titel jag har i alla fall.
Riksdagskandidat.
Faktiskt.
Valgeneral för Sverigedemokraterna.
Nej, det har vi ingen.
Men om ni hade haft en, skulle det vara du?
Vi har väl tankar på att ha en grupp som är valstaben och där lär jag ingå.
Ja.
Vi håller inte på att kopiera andra partiers upplägg. Och vi har diskuterat valgeneral, men vi har inte landat i att det skulle vara något särskilt bra.
För att?
Nej, men därför att det är bara en liksom, presskonferens. Hej, vi har en valgeneral.
Vadå, det är ingen poäng med att försöka ha en person som ska liksom gemensamt koordinera och kolla var ska de resurserna läggas? Och...
Alltså, vi har redan väldigt bra strukturer för det där även under mandatperioden. Där vi har väldigt täta avstämningar mellan alla avdelningar och åtminstone veckovis ordentlig avstämning flera timmar. Så att vi upplever inte att vi behöver ha någon spindel i nätet ytterligare för valet. Vi är också liksom, vad ska man säga, formade efter kampanj. Alltså vi är ju ett kampanjparti. Vi har ju fram till 2010 inte gjort något annat. Och sen har vi ju behållit
det. Ni har inte suttit och regerat så mycket. Nej, utan det är det andra ni har fått jobba med.
Ja, så att och det är därför vi är bra på kommunikation och nå ut. Inte för att vi råkar vara genier, tror jag. Utan... Det har varit vår
Man blir syssla. Det man gör, kan
ja,
man säga lite.
Ja, lite så.
Uh-huh. Hur ska Sverigedemokraterna vinna valet?
Oj, det här är en fråga som jag tycker är lite konstig att svara på. Därför att antingen då så måste jag ljuga, eller så måste jag vara så dum så jag avslöjar hur vi ska vinna valet. Och det ena kan jag ju faktiskt bara strunta i och ljuga. Dum är ju inte jag som bestämmer om det, utan det är väl andra eller någon sorts objektiv sanning. Men jag tror att den frågan, i den mån jag har svar på den, kanske blir svår att svara på även om jag skulle ha svar på den. Men det är klart att det finns...
Andra tycker ju att det här verkar vara en fråga som de vill prata om. Vi hade Martin Borg från Moderaterna här, vi hade Sandro Scocco från Vänsterpartiet här.
Ja. Ibland så gör vi så att vi säger, nu ska vi göra det här. Nu ska vi nå, jag kommer ihåg i någon Almedalen, det var säkert 10 år sedan, då sa vi, nu ska vi nå kvinnor inom vård. Och då tänkte jag, så här, varför säger vi så för? Men det var nog ganska smart, just det. Men i övrigt så...
Varför var problemet med att säga att ni vill
göra
det här?
Att
det finns
en
måttstock som ni kan hålla sig emot, eller vad då?
Nej, men i det här fallet, ja, det är väl en dålig liknelse. Alla som lyssnar får spola tillbaks några minuter och radera det. men så här, om jag ringer till Coca-Cola och bara, hörru, vad har ni för recept?
Uh-huh.
Skulle du kunna berätta, vad har ni för recept i er dryck liksom. Då skulle inte de bara jo, vi har det här. Utan de skulle säga, det där får inte du veta. Och så, nu låter det som att jag har någon masterplan här som jag inte vill avslöja. Men det, så är det inte. Men
alltså idén om Sverigedemokraterna som ett hemligt parti som är helt annorlunda och gör grejer på ett annorlunda, lite mystiskt sätt. Låter ju lite som du...
Fast det är ju så. Alltså, vi har ju en helt annan syn på en massa saker när det gäller kommunikation, när det gäller strategi, när det gäller hur mycket har vi liksom tårna nedtryckta i myllan. Hur mycket utgår vi från vad vi upplever vara verkligheten visavi någon sorts politisk utgångspunkt. Alltså, jag tror att Jimmy svarade på någon fråga, eller han sa vid något tillfälle ganska nyligen att han inte är intresserad av politik. Och det var ju ganska många som undrade, vad menas med det? Men jag tror att politik är liksom ett verktyg snarare än något man ska vara intresserad av. Jag personligen är intresserad av samhälle och politik är ett verktyg. Jag tycker inte att politik är särskilt intressant. Jag tycker att de som tycker att politik är intressant är oftast alltså, inte belästa utan förlästa. Apropå mitt ordskoj om Ayn Rand här tidigare till exempel.
Du, vi ska säga att vi ska ta ett foto på dig och du frågade så här, har jag en rand i pannan, som var en helt rimlig grej som jag så bara empatiskt bara så här, men gubben, det är klart vi ska hjälpa dig med det här, och då sa du.
Ja, då sa jag bara det inte en Ayn Rand, men jag hade haft mössa på mig, så att det var därför jag frågade inför fotografering, så det var ganska rimligt. Men ordskämtet var såklart inte rimligt, men det är det ju aldrig.
Dina ordskämt?
Nej, aldrig rimliga.
Det känns som att du lurade bort mig här i den större frågan. Förlåt, men sa du precis att Martin Borgs är en idiot?
Nej, alltså de har ju en annan syn på det här. Och det gäller även den här eftervalsanalyser och sånt där. De är exhibitionister på något sätt. De tycker om att stå där nakna och berätta vad är det vi har kommit fram till att vi har gjort för fel. Jag är inte lika övertygad om det.
Transparens? Ja, men ett sorts demokratiskt kärnvärde.
Men jag tror inte,
Nej,
men jag tror inte på det. Alltså jag tror inte att i den mån man kommer fram till några revolutionerande slutsatser i en eftervalsanalys till exempel, de skriver man ju inte såklart i den tryckta versionen om de är värdefulla för en. Därför att det är ju en del av liksom av det
Mustens
spel
som recept.
Ja, men det är en del av det spel som sen komma skall, det vill säga kommande val och kommande mandatperiod och så vidare. Jag tycker det är konstigt, men så här, det finns ju detaljer i det här som man absolut kan diskutera.
Men om vi kastar ut så här, idén att nu försöker jag vara Martin Borgs här, försöker kli mig i det här lite, jag tänker du möter honom ofta, så att det är kanske svårt för dig att liksom föreställa mig som honom, men hans perspektiv, jag måste prata med ett parti, jag måste entusiasmera mina valarbetare, jag måste förklara för dem och liksom prata med dem. Mm. Och då kanske skulle jag nu tänka så här, aha, men för Linus i Sverigedemokraterna behöver man inte tala till partiet på samma sätt, man behöver inte övertyga dem, förklara, utan så här, när Jimmy har bestämt någonting så är det det som gäller, eller när den här lilla liksom, valgruppen säger någonting, då bara kör man ut det. Det kanske säger någonting om två olika sorts partier.
Nej, det är en bra invändning, och jag tycker att det finns en poäng framförallt för Moderaterna, och det där har ju väldigt mycket att göra med hur man ser på väljarna, tror jag. Eller på politikens innehåll. Vi håller i väldigt liten utsträckning på med liksom fokusgrupper, och nu ska vi ta den här gruppen inför nästa val och sådär. Utan vi har ju ett antal grupper som vi märker att vi är starka i. Och det är klart att vi, om du ser liksom spelplanen som ett stort ark med ett antal ringar på, människor som röstar på Sverigedemokraterna, alltså grupper som röstar på Sverigedemokraterna, då, det här är inget så här parti...
sanktionerat.
Nej, det här är inget liksom övergripande, utan det här är mina tankar och
Linus tänker fritt flera
andra tankar. Men då är vi mer som att vi försöker att de här ringarna ska bli lite större. Alltså det är mycket mindre komplicerat än att hålla på och räkna på olika områden rent geografiskt, vilka som kan eventuellt tänkas och så vidare. Och ju mer komplicerat man gör sin politiska liksom strategi, desto mer måste man kommunicera den direkt till alla i partiet. Vi jobbar ju mer utifrån att vi har ett antal ämnen och politikområden som vi är starka i, som vi brinner för, som vi har skäl att liksom, som vi har både egna liksom drivkrafter att förbättra, men också skäl att kommunicera. Och då går det där hand i hand, och vi behöver inte, det är väldigt sällan vi behöver informera partiet om någonting, för allting är så självklart. Så att när vi, och den som kanske gör det i högst utsträckning, det är ju Jimmy som just nu åker runt på sin distriktsturné och pratar med distrikten på medlemsnivå. Alltså då har vi medlemsmöten med, i Stockholm var 800 medlemmar på plats. Så det blir en väldigt direkt kommunikation då. Vad är det vi ska göra här nu? Vad är det som står framför oss inför valet? Så att det är väl snarare en annan sorts kommunikation till partiet än ingen kommunikation.
ni har riktiga partimedlemmar som går på medlemsmöten. Det har inte Moderaterna, så de måste beställa fokusgrupper.
Jag tror att Moderaterna skulle kunna få ihop ett sånt möte, men jag blev imponerad när jag var på Stockholmsdistriktens, det är två distrikt, Stockholms län och Stockholms stad, samordnade valupptaktsmöte här för någon månad sedan. Det var riktigt häftigt. Som sagt, 800 medlemmar i publiken. Och jag har pratat med partiföreträdare i andra partier som knappt tror det, för de får inte ihop så många.
Det finns invändningar mot det här. Du säger, vi behöver inte liksom prata med fokusgrupper. Det är att så här...
Alltså vi gör ju det, men det är inte vår huvudsyssla.
Okej, så ni gör det. För att, jag ska säga att Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson, mina kollegor i Politiken-podden, de har rasat mot mig när jag har liksom så här invänt någon sån här sverigedemokratisk bild av SD som inte beställer opinionsundersökningar, som inte gör fokusgrupper. Att så här, det där är en väldigt falsk bild. De beställer visst jättemycket opinionsundersökningar.
Jag tror vi beställer säkert en del opinionsundersökningar. Jag är inte inblandad i något av det. Vid inget tillfälle gjort en opinionsundersökning. Men jag vet att det finns andra avdelningar som gör det. Men det är väldigt sällan med fokus på...
Varför behöver de göra det? Är det för att de inte känner partiet som...
Nej, men om man vill ha... Om man vill ha en... Det finns ju massa skäl att göra opinionsundersökningar. Men låt säga, vi tar Coca-Cola-exemplet igen då. Om du har bestämt dig för att sälja Coca-Cola och vill veta vad du ska ha för färg på burken, då kan det ju vara smart att kolla vad tycker folk om för färg på burken. Ungefär, liksom. Kanske också jättedålig analogi, men det är av den arten. Alltså vi kanske vill veta hur en fråga tas emot. Om det är, ofta är det inte ens våra saker, utan det kanske är ett angrepp på sossarna. Så kollar vi, vad tycker ni om att de har sagt så här? Eller vad det nu kan vara, politiska förslag från andra partier och sådär.
Så det... Men har det skett en resa för Sverigedemokraterna att så här, innan, en argument har ju varit så här, i början ville inga opinionsundersökningsföretag jobba med, de var rädda för sitt rykte. Det kanske var samma sak med fokusgruppsföretag.
Eller nej, men det var faktiskt ganska tidigt hade jag kontakt med flera opinionsföretag i Sverige, men det var inte så illa på den fronten. De vill ju bara ha sina pengar. Men sen beror det lite på vad man vill fråga. Vi vill ju fråga saker kring migrationen tidigt. Och det var man inte så intresserad av. Och det säger ju något om liksom samhällsklimatet då, visar vi nu. Men jag minns ganska tidigt att vi gjorde en opinionsundersökning för det här med kvoterade pappa, snedstreck mammadagar, kvoterade föräldradagar. Och det... Jag tror att det var före jag satt som ledamot, det vill säga det var före 2014. Och det var väl ganska länge sedan. Inte i mitt partiperspektiv, men i liksom över 10 år sedan i alla fall. Och det var inga problem. Då fick vi ju ut att det här var ju någonting som väldigt, väldigt stor majoritet var emot. Att inte familjer får bestämma över föräldradagarna som de har skattat för att få, så att säga. Utan att någon folkpartist ska komma och bestämma vem som ska vara hemma. Som ett exempel. Så att vi gör opinionsundersökningar, men jag tror att vi är mindre... Jag tror att alla partier gör allt vi gör och vi gör allt alla andra partier gör. Fast det är ju liksom mixen. Hur mycket av allting gör man? Vad lägger man fokus på? Vad vilar man i? Vad är man trygg i? Och vi är nog mest trygga i vår egen känsla av vad vi upplever som verklighet. Det är det som är utgångspunkten hela tiden när vi gör saker.
Så att de andra partierna är kanske lite osäkra i din bild?
Ja, jag tror det.
Att man inte har samma...
Nej, alltså det är säkert min bild, men det är absolut min bild. Alltså jag menar, det är säkert så att den är skev. Jag är också... Kan vi hitta på ett bra ord för biased som inte är biased?
Du har en slagsida. Du har,
jag har också en
slagsida. Du har glasögon.
Jag har också skygglappar. Jag har också filterbubblor och så vidare. Så att det jag tycker om oss visavi andra partier, det är såklart jag som tycker och inte någon sanning. Men ja, jag upplever att vi är på riktigt... På riktigt har vi gott självförtroende. På riktigt är vi trygga i vad vi tycker. Och det är också så här...
Alltså det är inte så här fake it till you make it, utan det är...
Nej, det är väl en... Precis, vi gör mycket fake it till you make it, eller vi har gjort väldigt mycket fake it till you make it sen liksom, jag blev engagerad 2002. Och det måste man ju göra.
I vilken betydelse? Typ att så här, vi ska bestämma eller...
Skjuta från höften väldigt mycket. Undrar om det här funkar, nu kör vi. Liksom, väldigt...
Det låter ju väldigt roligt att leva utan opinionsundersökningar och otroligt fokusgrupper.
Ja, men det är egentligen det tråkigaste med att vi har växt så mycket. Att det blir lite mindre rock'n'roll. Alltså jag brukar alltid, när jag läser om så här startups som blir stora och går bra, brukar jag tänka att det var nog en liten startup som jag gick med i där 2002. För att den resan som vi har gjort, det är ju liksom på ett personligt plan otroligt stimulerande. Och man hinner ju nästan aldrig tänka tillbaka och fundera. Men det händer ju att man gör det. Vi hade ett firande för Jimmy på när han fyllde 20. Det var en massa firande.
När han fyllde 20 år som partiledare.
20 år som partiledare, precis. Ja, exakt. Det var ju massa sådana uppmärksammanden, men inget för honom. Uh-huh. Alltså det var bara för så här partiet. Det var ju bara jobbigt för honom att hålla på att skriva autografer och vad det nu var liksom. Bli fotad. Så då bestämde jag att nu kör vi ett firande, bara liksom helt stängt firande.
Uh-huh.
Med bara en väldigt liten skara. Blandade personer från inte bara från liksom hans närmsta krets nu, utan människor som har varit med ett tag också.
Och då jag tänkte att du skulle säga några utesluta.
Ja, nästan faktiskt. Ja. Inte riktigt. Men folk som kanske inte har varit på vår sida hela tiden. Som ändå är kvar i partiet. Och då får man ju tillfälle att reflektera över hur liksom, vad de här åren har resulterat i. Men det tråkiga som sagt då med att ha blivit så stora, det är ju att det blir lite mindre rockigt. Det blir lite mer professionellt.
I Jimmys tal på landsdagarna så talades det glatt om att vi har varit ensamma länge. Nu har vi kompisar i partiet.
Mm.
Nu är vi kompisar i politiken. Mm. Och framför allt ett parti är liksom kärnan i samarbetet.
Det beror på vem du frågar, tror jag. Men på stora hela är det så, absolut.
Okej, vi frågar Jimmy. Ibland verkar han ses som ett språkrör för partiet.
Mm. Jo, det gör han ju.
Ja, och... Okej, men vad tänker du är Sverigedemokraternas relation till Moderaterna?
Men den är komplicerad. Jag och andra som har haft med dem att göra nu väldigt mycket i 4 år. Det är ju ganska exakt 4 år. Alltså det är inte från valdagen, utan det är liksom upptakten till förra valet också. Vi har väl fått en väldigt, väldigt bra bild av vilka de är och vad de vill och sådär. I alla fall jämfört med tidigare. Alltså vi har ju också ett Reinfeldt-spöke i partiet när det gäller Moderaterna. Så alltså det är svårt att få alla jätteentusiasmerade över just Moderaterna.
För det är just öppna era hjärtan, det är migrationen.
Ja, och det är klart att för min personliga del så kan jag som människa är ju inte, jag är långsint, men inte om någon gör avbön är för hårt ord, men det är åtminstone i närheten av vad jag menar. Om någon gör någonting väldigt, väldigt dumt i mina ögon och sen visar att den har förstått att det här var dumt. Det tycker jag Moderaterna har gjort när det gäller massinvandringsåren. Då har jag inga problem att liksom försöka göra något konstruktivt av det snarare än att sitta och tjura. Och det är ju väldigt ofta i politiken som affekten måste få stå tillbaka för det man rent logiskt förstår är det bästa för ens mål, eller vad man ska säga. Så att jag tror, och det där är ju, det kan vara så att jag överdriver den faktorn, alltså att Moderaterna är illa sedda lägre ner i partiet. Men jag uppfattar till exempel...
Du får göra en opinionsundersökning.
Ja, kanske, men jag gör ju små sådana, fast i form av att jag kollar kommentarsfälten. Och då kan jag ibland känna att det finns ett litet glapp mellan åtminstone väljarnivå och liksom engagerade när det gäller synen på Moderaterna. Men jag menar, de har ju hållit ihop det här samarbetet, det får man ju ge dem. Och de är väldigt bra att göra med. Så att vi som har att göra med dem dagligdags eller nästan dagligdags, vi är ju positivt överraskade.
Vad är din största liksom, resa? Vad har mest ändrats i din syn på Moderaterna?
Men det var nog när Kristersson, jag kommer inte ihåg hans ordval, men jag uppfattade det som att han, ja, utan att be om ursäkt uttryckligen, ändå gjorde någon sorts avbön från de tidigare tokigheterna som Moderaterna höll på med. Och det är därför vi har varit förbannade på dem. Det är därför de har betraktats som någon sorts fiende. Jag kommer ihåg när Anna Kinberg Batra skulle väljas. Innan det var klart att det skulle vara hon, så spekulerades ju väldigt mycket vem det skulle vara. Och då kommer jag ihåg att jag sa till Jimmy att jag hoppas verkligen inte att det blir Kristersson nu, för han är så jäkla rapp i käften och grym i debatterna. Det var liksom så jag uppfattade honom. Nu blev det ju inte Kristersson då. Och då betraktade jag det som ett problem om det skulle bli han, eftersom vi betraktade dem som motståndare. Men det kanske hade varit bättre om det blev han då. Men det är ju det här butterfly-effekt och sliding doors och sådär, det är svårt att...
Känner du fortfarande att han är en rapp i käften bra debattör?
Ja, jag tycker han är skitbra. Men det är ju bara jag. Alltså det är bara min personliga åsikt. Jag förstår inte invändningarna mot Kristersson.
Vilka är invändningarna?
Ja, men allmänna bilden att det är liksom, han är ingen stark ledare. Så jag tycker han är skitskarp. Men så här, jag träffar ju honom, jag pratar ju med honom. Så det kanske är... Jag kanske är... Nu passar inte glasögonen. Du får säga biased igen då. Jag kanske är biased av det. Men som sagt.
Men,
det finns säkert skäl att människor tycker att Kristersson har större potential än han har lyckats få ut. Men jag tycker att han är skarp. Men så här... Det kostar inte mig någonting att säga det. Jag tycker det är konstigt att hålla på och posera kring sånt. Jag tycker han är smart och bra. Men han är ju fel parti, men det är en annan sak.
Du skulle vilja ha honom?
Nej, jag har hellre Jimmy faktiskt.
Men en vis partiledare.
Jag skulle hellre ha Kristersson än Andersson till exempel.
Aha.
Absolut.
Jag tror du skulle säga Linda. Eller någon utav vice.
Nej. Jag skulle alltid hellre ha en sverigedemokrat som partiledare. Men om jag måste välja en icke-sverigedemokrat så skulle jag nog kunna tänka mig att välja Kristersson.
Okej, vi hoppar tillbaka till det där med att vinna, och du var ju lite inne på det. Det smarta eller det som är känslomässigt rätt. För ett sätt att tänka, det är ju så här, ni ska bli större. Sverigedemokraterna, tänk att få 15 till riksdagsmandat. Fan vad kul, vad... blir det då 70-85, ja, någonting sånt. Eller så tänker man, det viktigaste är att det blir en majoritet och vi kommer, och då måste vi tänka lite strategiskt, vi kanske måste fila ner på saker. Om det finns, i Norge pratade man om att så här, Fremskrittspartiets framgång, och det var osäkert vem som var statsministerkandidat, kanske skrämde iväg väljare från liksom höjre, och det blev osäkert och då förlorade den högra sidan. Måste Sverigedemokraterna tänka i de banorna, att man inte bara har ansvar för sin egen del utan att det ska bli 51%?
Ja, men det gör vi hela tiden. Det måste man göra. Alltså vi kan ju... Alltså, vi väljer aldrig frågor eller politisk liksom, åsikt i frågor utifrån det. Men däremot så är det klart att... Och det, jag måste nästan lägga till där att det finns ju en annan faktor som också spelar på precis samma sätt, och det är att vi blir större. Alltså att ju större man är, desto mer måste man slipa av kanterna. Om man vill bli större i alla fall. Därför att om man tittar på det stora maktpartiet i Sverige, Socialdemokraterna, så har ju de inga åsikter alls i princip. Utan det är ju liksom...
Det är ert mål.
Ja, men nej, det är verkligen inte mitt mål. Tvärtom. Men de är ju en paraplyorganisation för en rad olika, ganska disparata inriktningar. Jag är uppväxt i ett hem. Jag är socialdemokrat både på fädernet och mödernet. Men min mamma och pappa var ju aldrig ensam om någonting politiskt. Men de är ändå socialdemokrater. Det var en liten bisak. Uh-huh. Men jag tycker att det är intressant att man lyckas hålla ihop ett parti på det. Men så här, man måste förstå att man inte kan springa på alla bollar hela tiden om man ska växa. Man måste fundera på vad är det viktigaste. Man måste prioritera, man måste rangordna, man måste ta hänsyn till, i det här fallet då, samarbetspartners. Och så där. Men jag tror att vi har en annan syn på den anpassningen än vad de andra tidiga partierna kanske hade önskat. Så det skulle jag nog skriva under på, att så är det nog. Alltså,
men om vi ska försöka konkretisera, vad tänker du är det största hotet mot 51% från sverigedemokratiskt håll?
Ja, men vi skulle antagligen kunna växa ganska mycket på de andras bekostnad om vi gav oss fan på det. Och vi skulle kanske kunna skrämma bort, för det skulle vara jättekonstigt om vi ville göra det. Men om vi så här, teoretiskt ville skrämma bort folk från de andra partierna men locka till oss, då skulle vi nog kunna göra det. Men vid varje sånt beslut så måste man ju fundera på, vi har ju en rangordning liksom i huvudet, allihopa. Och det är Sverige, Sverigedemokraterna och sen är det nästa nivå. Och när Sverige kommer över Sverigedemokraterna, vilket det gör, eller det är ju över i rangordningen, och ibland så finns det en konflikt däremellan. Vad är bäst för Sverige, vad är bäst för Sverigedemokraterna? Och då är det alltid Sverige som går först.
Om det är krissituation i Sverige, samlingsregering med S?
Absolut. Mm. Titta bara på NATO-processen, det var ett jättebra exempel på när, och jag blev stolt och glad över vårt folk och våra politiker. När vi, det spelar ingen roll vad man tycker om beslutet. När vi under väldigt hård press tar ett beslut som alla står bakom, och ja, i princip alla som räknas står bakom, och liksom bara kör. Jag tycker att det känns, jag är orolig för hur den här nationens sammanhållning har försämrats under senaste, ja egentligen 50 åren, men värst de senaste 20-30 åren. Jag är orolig för vad det skulle innebära för vid en konflikt till exempel. Men det där dämpade min oro lite, att vi klarade det.
Vissa tolkade din partikollega Mattias Karlssons medverkan, jag tror det var 30 minuter, pratade om hur man hade beskrivit Annie Lööf som att så här, och han sa ju så, det är ju inte jag som hade kontroll över det här, men liksom, i min ögon, det var nog felaktigt att liksom prata om Sharia Annie, eller liksom, det var en ton som jag inte uppskattar. Delar du den tanken att så här, har att SD också haft en del till att driva upp tonläget?
Jag tror att alla små partier har liksom inbyggt att de gör det. Alltså jag tror att när jag började engagera mig, då hade vi ett ganska högt tonläge. Det var inget, sen var jag liksom 20 någonting då. Så det är också svårt att veta vad var det som var
vad var från tolloben som inte har slutit sig, eller?
Ja, vad är hönan och vad är ägget, ja. Liksom? Är det för jag upplever ju att jag började lyssna på Radio SD någon gång 92 kanske, 93.
Hur gammal är du då?
15. Ja. Och om man är 15 år, då är man rätt jävla radikal. Liksom. Jag var inte politiskt engagerad då, men jag var samhällsintresserad. Och så jag upplever liksom att partiets resa från mitten av 90-talet, slutet av 90-talet kanske, till idag har följt min egen resa så mycket. Så att ibland är det svårt för mig att avgöra om vi har ändrat oss eller om... Alltså förstår du? Alltså, jag kan se saker som jag själv har skrivit för 20 år sedan och bara tänka sig, vad är det för jävla snubbe liksom?
Har du något sånt
passivt minne? Passivt aggressiv. Ja, men jag skrev någon gång, jag tror jag kallade Lars Leijonborg för hela Sveriges driftkucku eller någonting. Ganska inte för hårt ord kanske, men det var lite tölpigt liksom formulerat. Det finns säkert massa exempel. Och jag tror att, så här, vad var frågan?
Jag kommer knappt ihåg, men jag kom på en annan fråga.
Ja, men det här med att det var det här med att anpassa sig.
Ja, just det.
Liksom så. Ja. Och dels är det tiden, men också ens egen position. När vi var utanför riksdagen, som sagt, då var vi en kamporganisation bara, en kampanjorganisation. Mm. Och det sätter ju sina spår. Då, när man inte får... medialt utrymme, då måste man ju skaffa sig det. Då måste man skriva en debattartikel som Aftonbladet gör en egenhändigt hopsnickrad rubrik om eller på, som är väldigt spetsig. I det här fallet var det ju primärt rubriken som var väldigt spetsig. Men, eller så måste man göra en valfilm där det är liksom kvinnor i burka som tävlar med svenska pensionärer om pensionsbromsen eller invandringsbromsen. Och liksom, det var ju 100% överlagt. Det var inte fel, men jag tyckte att det var fel då, ska jag säga. Men ja, det var ju inte fel. Jag fick ju fel i att det var fel, för det var ju rätt. Vi kanske lånade lite cred av oss själva för och fick betala tillbaka i framtiden. Men vi hade aldrig klarat riksdagen annars, tror jag. Så här i efterhand. Och sådana saker måste man också ta hänsyn till. Ibland gör man saker spetsiga överlagt och ibland gör man saker spetsiga jargongmässigt. Och jag tror att det är det jargongmässiga man behöver komma undan.
Mm. Du, riksdagsplats siktar du på. Kan du tänka dig att bli minister?
Jag tror inte jag är ministermaterial, och jag vet inte om jag... Alltså, jag har ju en situation hemma som är ganska ohållbar som stabschef. Inte ganska ohållbar, men åtminstone tuff. Och jag tror att det finns andra som gör ministerdelarna mycket bättre än jag. Så. Sen vore det också märkligt att ta en snubbe som står på plats 61 i Stockholm och sätta som minister. När det finns människor som arbetar idag med frågor som kan bli aktuella. Som kanske är mycket mer lämpade.
Ta över efter Jimmy?
Nej, aldrig. Alltså aldrig. Jag fick frågan för väldigt länge sedan av någon i något ungdomsförbundssammanhang. När jag, på den tiden då jag startade SDU Stockholm. Oskar Sjöstedt och Erik Almqvist och Martin Kinnaren bland annat. På någon fest fick jag frågan. Så här, fan, du är smart. Skulle inte du vara partiledare? Och då sa jag sa redan då att aldrig i livet. Jag skulle aldrig få för mig det. Jag tycker att vår nästa partiledare, när den dagen nu kommer. Må den aldrig komma. Inte ska vilja. Men den
ska övertygas.
Den ska övertygas, men den ska inte säga absolut inte. Så jag säger absolut inte.
Okej, så blir det då Vinge eller ST-Tobbe? Vi kan tänka lite högt om de här kandidaterna.
Jag skulle säga kanske på den frågan.
Men de måste inte vilja ha det så jävla mycket som de verkar just nu. Ditt råd som partistrateg?
Alltså jag passar på den. Jag vill inte gå in och recensera där faktiskt.
Okej, vi hoppar till en helt annan fråga. Du var inne på det, att du inte kan bli minister. Det lät som du sa, för att jag har så himla, himla mycket barn. Har du sett Jonathan Unges ståuppshow på SVT?
Den senaste?
Ja.
Nej, det tror jag missade. Jag tror jag har sett allt annat med Jonathan Unge. Åtminstone 10 gånger per grej också. Jag älskar
Du är ett fan?
Ja, jag älskar Karl.
Okej, jag tänkte vi ska lyssna lite på hans reaktion för hur man är som förälder. Han har två barn.
Jag tror att det som verkligen som skiljer min relation till mina barn från alla andra liksom hundratals relationer jag har, det är att mina barn, va, det är de enda som jag vet att jag till 100% utan minsta tvekan är beredd att dö för. Jag skulle ta en jävla kanonkula i fejan för mina ungar. Lustigt nog är jag inte beredd att jobba mindre så vi ska få mer tid att umgås. Är inte det konstigt? Jag sa det till Putte här om dagen när vi skulle till förskolan och ta så här. Putte! Jag är fan beredd att ta en bajonett i magen för din skull. Men om de ringer från förr så säger att jag måste hämta dig en halvtimme tidigare, kommer jag tappa den.
Känsloreaktion?
Den hade jag faktiskt hört. Men jag tror att det där är en del, det där är typ deras påa. Eller?
Nej, vi kommer ganska långt in i själva
frågan. Jo, men jag tror att SVT har kört den här som en sorts teaser. Så att jag har sett den, men inte hela showen. Man har ju helt rätt på ett sätt, men jag har tänkt väldigt mycket på det här.
För du är ju föräldraledig nu, liksom deltid, eller?
Ja, idag är jag faktiskt inte det, imorgon är jag det. Men... Imorgon ska jag dessutom, det kan vi ta småsnack sen istället. Men det var apropå föräldraledighet, men det är kanske inte så intressant för denna kontext. Men så här, jag tycker att han har, jag förstår, han är komiker och det är meningen att det ska bli roligt. Men jag tycker inte att det finns någon motsättning i att jobba mycket och vara beredd att ta en kula för sina barn. Det är delvis för att jag jobbar ju med att göra det bra för mina barn. Det är liksom hela min drivkraft. Jag engagerade mig politiskt efter att jag hade fått mitt första barn. För att jag såg mig själv i spegeln, på riktigt såg mig själv i spegeln. Och tänkte att där är en sån här jävla tönt som går och knyter näven i fickan. Och då vill inte jag vara det längre. Jag var förbannad på samhällsutvecklingen sen jag var 15-14. Men jag gjorde ju ingenting. Jag tyckte bara, jag gick bara och gnällde och pratade politik på fester. Liksom. Och så när jag fick barn så kände jag bara, det är inte värdigt liksom att hålla på och leva i ett samhälle som man i högre och högre utsträckning föraktar och samtidigt inte gör någonting åt det. Utan då får man ju försöka göra vad man kan. Och då var det naturligt att kontakta Sverigedemokraterna. Sen kuriosa i det fallet att på den tiden så började man ofta i alla fall, åtminstone jag och väldigt många andra, jobba ideellt för Sverigedemokraterna, dela ut flygblad. Jag kommer ihåg att jag skulle eventuellt åka till det omvalet som var i Orsa. Jag kommer inte ihåg i och för sig om det var före eller efter jag blev medlem, men skitsamma. Man jobbade liksom engagerad för partiet innan man var medlem. Så jag gjorde ju det ett tag innan jag löste medlemskap. Det var liksom, man vågade inte riktigt. Man ville kolla vad var det här för killar och tjejer. Eller två tjejer.
Och bara, det här är ju alltid frågan om partiet på den tiden. Och du såg ingenting. Det var ingenting så här som att det här är nazism. Eller det här är rasism. Det här är liksom...
Nej, absolut inte. Men däremot var det väldigt mycket kufar i Stockholm på den tiden. Många jäkligt sköna figurer som jag fortfarande känner. Men också en del... Så här, det är inte... Stockholm var ju... då ett litet undantag från resten av partiet i den meningen att vi var mycket bättre organiserade i Skåne till exempel och i södra delen av landet överlag än vi var i Stockholm. Så mina första två år i Stockholm var ganska hopplösa. Och jag,
det var utesluta.
Nej, men jag var ju bara liksom...
Då var det ju
bara jag började hang around, ja. Eller ja, barn kanske, men... Men jag kommer ihåg när jag bestämde för att jag skulle vara kvar. Och det var just för att jag träffade Jimmy, Mattias, ja, det blir ju de fyras gäng. Det var Jimmy, Mattias, Jomshof och Söder på en julfest som Stockholm anordnade. Men det var också flera andra där, ska jag säga, som jag kände att fan, det här är ett parti. Liksom. Det är ju vettiga människor som säger bara vettiga saker. Och det finns en organisation och det finns en riktning. Så det var nästan på liksom vippen att jag skulle klippa mitt partikort strax där innan. För att jag bara kände att det här är liksom hopplöst. Men så blev det inte då, efter jag träffade dem.
De räddade,
men det var alltså seriöst noll. Jag har aldrig sett någon liksom, eller hört någon gubbe på något medlemsmöte kanske har sagt någonting dumt någon gång, men liksom aldrig hört någon politisk utläggning som kan på något sätt tolkas som rasistisk.
Och men ändå, vitboken, partiet har liksom presenterat, tvättat byken på något sätt. I många andra, liksom, för det här på något sätt kommer jag alltid tillbaka till Sverigedemokraternas arvsyn, vilka som var det var som startade partiet. Hade det inte varit bättre att du hade tagit med de fyra gäng och sa, vet du vad, kom, nu startar vi ett nytt parti. Jag
fick den frågan igår om en person i ett, i ett privat möte. Vi har ju funderat ganska många gånger på att byta partinamn. Men vi har varje gång landat i att det finns inga genvägar. Alltså det finns ingen sån quick fix, utan det man behöver göra, det är att göra sin läxa och göra det snyggt och se till att hålla liksom, ja, hålla rent i partiet och vara tydlig på alla sätt. Och det tar mycket längre tid än att hitta på någon quick fix. Men om man dels då gör bedömning att quick fixen i alla fall inte kommer funka och samtidigt då får en... Man får en väldigt mogen partiorganisation när man går den långa vägen. Alltså det är väldigt få bland högre sverigedemokrater som, som inte är jäkligt segt virke. Alltså väldigt liksom immuna mot immuna mot ångest kanske är överdrivet, men immuna mot den press som det innebär att vara i någon mening en offentlig person, att vara hårt ansatt, att kanske få hot, hat och sådana saker. Liksom, man kanske kan bryta oss, men man kan inte böja oss. Liksom.
Tillbaks till pappa Linus. Mm. Okej, du har jättemånga barn, 6 barn, jättemånga olika åldrar. Mm. Har någon följt i dina politiska fotsteg?
Nej, det verkar vara så att genetiskt så står jag för en gren som där alla kvinnor i min släkt är väldigt vänster.
Och hur är de politiska samtalen där hemma då?
Nej, det är väl jag som informerar mest om hur läget är. Nej, men vi pratar väldigt lite politik.
Det måste vara. Okej, ja, jag förstår.
Vi kan prata om... Jag kan prata med min yngsta stordotter som snart är 18. Kan jag prata om... pratade mycket om Trump-administrationen och valet av Trump och sådär när det var på tapeten. Mm. Därför att jag är mån om att hon förstår att hon får en väldigt, väldigt skev bild serverad av svensk media. Vi har pratat ganska mycket om Charlie Kirk. För det är ju en grej bland unga tjejer att tycka att det var väl nästan bra att han blev mördad. Vilket ju är helt sjukt. Jag menar, jag pratade med henne om just Charlie Kirk om... bara försöka läsa så här, när du ser reportage om det här så ska alla berätta att de inte höll med honom. Men när Anna Lind blev mördad på NK så var det ingen som gick omkring och sa, jag vill bara säga att jag höll inte med Anna Lind om allt, men det är tråkigt att hon blev mördad. Det var ingen som sa det, för det är oanständigt. Men när det gäller Charlie Kirk så är det nästan regel att man ska berätta att man inte tyckte som han. Men ingen tycker som någon. Det kan väl vara vårt utgångspunkt i allt. Man tycker inte som någon. För då skulle vi inte vara, samma människa.
Men politiskt våld måste fördömas extremt starkt och tydligt.
Ja,
utan
att liksom... ja, det ska, man ska inte behöva hålla på att säga vad man tycker och inte. Det är inte det handlar om. Det handlar om att antingen säger man för att folk får använda sin yttrandefrihet, eller så är man emot det. Mm. Och är man emot det, då är man på samma sida som de som begår våld.
De sverigedemokrater som började landsdagar gick upp och stoppade komikern Viktor Klemming. Vad känner du inför dem? På tal om yttrandefrihet.
Herregud. Jag kan ju förstå.
Alltså en komiker som lite så här, jag säger förbjudna ord. Jag skämtar om Jimmys punkkulor. Jag skämtar om ungdomsförbundsordförandes stora tuttar.
Mm, jag tror att just de där två med Jimmys balls och Denise bröst, det var nog inte så många som brydde sig om. Det var ganska kul.
Fattar du vad personerna som gick upp och stoppade honom
Ja, det gör jag. Jag tyckte att Klemming hade gjort lite dålig research på vad han borde skoja om och inte. Ja. Eller framförallt ordval.
Alltså, vad använde han för ord?
Hora. Tror jag var. Ja. Jag vet inte, jag har inte intervjuat de här personerna. Men det var det jag stötsade på. Hora och fitta och några andra ord som man hade bara... Ja, man kan ju säga fitta, vad fan, det går ju bra. Men man kanske inte måste säga fitta i varje mening och inte hora heller.
För det är tölpaktigt.
Han skulle kunna skriva en bok som heter Vi som alltid sa hora. Uh-huh. nej men jag tycker inte att reaktionen var rimlig.
Men jag från dina partikollegor?
Ja. Eller jag skulle aldrig någonsin göra så själv mot en komiker. Därför att, men sen är det så här, jag förstår dem också. Så jag är ju uppväxt. Jag skulle säga att de som är under 40, de fattar det här utan problem. Och jag är betydligt över 40, men det finns några även i min ålder som ändå har följt liksom stand-up-scenen både globalt och i Sverige. Och vi blir nog inte så förvånade. Alltså vi förväntar oss ju det här ungefär. Alltså det är inte, jag kommer ihåg, jag var på Gervais i Globen med min fru för alldeles för länge sedan. Men det var väl något år sedan eller två. Och då öppnar ju han med, alltså Ricky Gervais då, han öppnar ju med att om någon går härifrån och inte har blivit kränkt, då är det misslyckande från min sida. Och det är så stand-upen har blivit de senaste åren. Det är liksom inte Babben Larsson som står och skojar om att hon är tjock, vilket för övrigt är skittråkigt. Hon är jättebra på andra sätt, men just det skämtet tycker jag är liksom, den sortens semibuskis förstår jag inte riktigt. Men så att jag tror att det är en kulturfråga. Alltså, förstår man vad stand-up är? Att det inte bara, det är inte Stefan och Christer, utan det är liksom, det kanske ska vara anstötligt i stycken för att få igång någon sorts rörelser, jag vet inte. Men jag är i alla fall inte ovan med det, och därför så reagerar inte jag särskilt starkt. Jag tänkte under showen att jag vet faktiskt inte hur mycket de avbröt. Alltså hur mycket som många sekunder det var kvar. Jag uppfattade det som att de kanske avbröt lite, men i princip så var det slut, så att säga. Men jag hade inte gjort så. Jag kanske till och med hade gjort någonting själv om de inte hade gjort det. Jag kanske själv hade skrivit ett mejl dagen efter att jag tycker att det här var dåligt.
Lite Karen-surt sådär. Jag vill bara informera dig, Viktor, att vet du att det finns människor som har jobbat väldigt länge.
Nej, men Klemming älskar jag. Jag har inget problem med honom. Möjligtvis hade han kunnat gjort lite bättre research. Nej, jag har inga problem med honom. Men om jag skulle få ansvaret för att ordna en underhållning till ett gäng människor som är liksom allt ifrån ungsvenskar som liksom tycker att det där Klemming kanske var lite väl snäll, till liksom äldre människor, kanske människor som har liksom olika, ja men väldigt, väldigt bred grupp. Att göra en underhållning för en väldigt bred grupp, det kräver ju sin eftertanke.
En opinionsundersökning, en fokusgrupp. Ja, eller kolla kommentarerna i alla fall.
Ja, exakt. Eller så safear man bara. Så tar man ett coverband som spelar Tåb. Det blir inte lika kul kanske, men man slipper i alla fall ha... Där kan jag tycka att man kunde ha tänkt till lite.
Nu håller jag på att nästan avbryta det här, för ja, tiden springer iväg och vi måste avsluta med den fråga som jag ställer till alla. En tanke om nästa gäst i podden. Då ska vi ha socialdemokraten Annika Strandhäll, kontroversiell politisk figur vars motståndare både till höger och vänster tycks ha väldigt svårt att förstå hennes storhet. Det vet jag för att vi i politiken hade ett avsnitt som hette Varför får Strandhäll hålla på? Det blev ett av de mest lyssnade avsnitten. Din politiska motståndare Annika Strandhäll, kan du förstå, kan du förklara hennes politiska storhet?
Ja, det tror jag. Alltså Annika är ju, jag tycker hon är en väldigt fin människa som människa. Jag har träffat henne en del. Jag satt ju i socialförsäkringsutskottet när hon var socialförsäkringsminister. Jag kom väldigt bra överens med henne på ett personligt plan. Jag tror att hon är en testballongs och rubrikmänniska för Socialdemokraterna. Hon får hållas, alternativt det kan hon svara på själv, men hon får hållas eller möjligtvis sanktioneras av partiet för att det ger bra rubriker. Och det finns ju inte en sanning i all reklam är bra reklam. Det är inte sant, men det finns ett korn av sanning i det. Att uppmärksamhet kring tokiga utspel och hetsk ton är ändå uppmärksamhet. Det är min gissning i alla fall.
Linus Bylund, tack så jättemycket för att du kom till podden och gav mig frågor till nästa podd.
Härligt, tack.
Du har hört Sverigedemokraternas stabschef Linus Bylund i studion med Tore Hammar. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare Lisa Irenius.